Det här är en podd från Svenska Yle.
En historisk protestvåg drar över USA. Statyer som hyllar slaveriet fälls. Folk höjer sina knutna nävar och riktar en allt större vrede mot Vita huset och president Trump. Så kan USA verkligen förändras den här gången? Times they are changing, som Bob Dylan sjöng redan på 60-talet, men gör de verkligen det? Så vi ska här i Nyhetspodden idag diskutera vad som egentligen krävs för att USA ska börja ta itu med sin rasism på riktigt. Räcker det med att Trump inte blir omvald? Jag heter Johannes Taberman och nu lyssnar alltså på Nyhetspodden från Svenska Yle. Och med mig från händelsernas centrum och den amerikanska maktens högborg, Washington DC, har jag Juri von Bonsdorf. Hej och välkommen.
Hej Johannes, tack ska du ha.
Juri, du är journalist och bosatt i USA sedan över 10 år, men du är säkert bekant för många som läser Huvudstadsbladet, för du skriver där regelbundet. Hur skulle du beskriva stämningen där just nu?
Nå, allmänt taget, om man tänker på demonstrationerna, så är läget lite lugnare nu än det var för en vecka sedan, för att inte tala om 2 veckor sedan ungefär. Då kanske de här våldsammaste demonstrationerna och protesterna ägde rum. Demonstrationer pågår fortfarande egentligen på många håll i landet, men i det stora hela så skulle jag säga att det är lite lugnare, trots att de här underliggande känslorna fortfarande är starka och de har inte försvunnit någonstans.
Nej, precis. Så kanske lite en fas 2 i den här protestvågen som nu har inletts. Men jag funderar på det, att kan man bo och leva där i USA utan att beröras av det som sker just nu?
Det är en bra fråga. Jag skulle säga att det är svårt. Alltså det här berör nog hela USA. Dels, jag menar, alldeles konkret så har ju demonstrationer skett i varje delstat. Småorter, stora städer, svarta städer, vita delstater, ställen där det nästan inte bor någon svarta överhuvudtaget. Men geografiskt kan man nog förstås liksom blunda och undvika det här. Till exempel här i DC minns jag, när jag åkte in på några av de här demonstrationerna, så bara liksom några kilometer från Vita huset till exempel, så fanns det absolut inga tecken på att någonting höll på att ske, eller att vad som egentligen inträffade några kilometer därifrån utanför Vita huset. Nu kan man förstås geografiskt blunda, men så där mentalt är det nog ganska svårt att helt enkelt undvika att beröras av det här. Det talas om det här i nyheterna överallt, och människor har svarta vänner, svarta bekanta som visar liksom hur upprörda de är över det här, och den vägen är det svårt att undvika att bli berörd av det hela.
Mm. Jag tänker så att utifrån sett här, när jag tittar från andra sidan Atlanten och den här liksom rapporteringen kring det som har pågått där de senaste veckorna, så det är ju väldigt dramatiska bilder och rapporter som kommer hit. Så upplever du att det är lika dramatiskt där inifrån sett, så att säga?
Det är egentligen vad det än gäller när det gäller nyheter, så är det att det ser mer dramatiskt ut i nyheterna, för att en tv-kamera fångar alltid en liten bild av verkligheten, men i tvn ser det ut på ett sätt som det skulle vara hela verkligheten. Men trots det så det har varit mycket dramatiskt. Mm. Jag menar, hela det här faktum att det protester i hela landet, och om man tänker på det här från mitt perspektiv här i DC, så byggnader som står i ljusa låga nära Vita huset, affärer nu som fortfarande är igenbommade i hela centrum av DC, och så har det varit nu i någon vecka redan. Vi hade eldsvåda på vårt eget kontor en av de här kvällarna efter de våldsammaste demonstrationerna. Så att visst hade absolut varit mycket dramatiskt på den punkten, men också mycket dramatiskt med tanke på liksom styrkan i de här massdemonstrationerna. Det här plundrande och våldet så var egentligen en ganska liten del där i början, men sen hade funnits en dramatisk styrka i de här massorna av människor som har helt enkelt vägrat sluta demonstrera och vill uttrycka sitt missnöje och sin frustration. Så det är också dramatiskt.
Och så tycker jag att det är liksom en stark symbolik just att det här också sker nära Vita huset och liksom nära maktens högborg där du själv bor. Du nämnde här att du själv på något sätt har följt med de här Black Lives Matter-demonstrationerna där på plats.
Ja, alltså under den där första perioden på en vecka, 10 dagar ungefär, så var jag nog nere där vid Vita huset 4-5 kvällar åtminstone och följde med de här demonstrationerna, och det var nog en dramatisk upplevelse och en stark upplevelse, dels just för att det då tidvis när polisen försökte skingra de här folkmassorna och de några kvällar som det fanns utegångsförbud i DC, så de gånger så blev det ganska våldsamt och polisen uppträdde otroligt hotfullt. Men sen å andra sidan, andra gånger då just det här som jag talar om, den här på något sätt styrkan i de här folkmassorna och den känslan som man på något sätt bar på där, att det är dags att få slut på vissa av de här orättvisorna. Så det har varit en upplevelse som journalist har satt ett stort intryck på mig.
Hur har liksom människor som du själv känner där liksom reagerat på protesterna och på hela den här debatten kring det rasistiska polisvåldet i USA?
Det är ganska intressant, alltså det beror lite på vilka människor man avser. Men jag har några jättegoda svarta kompisar som har reagerat otroligt starkt. Alltså en av dem som är otroligt så här social och öppen i normala fall, så han ror sig undan helt och hållet i en vecka liksom från all kontakt egentligen till andra människor, förutom förstås sin familj. Och han klarar helt enkelt inte av liksom att kommunicera med andra människor, utan på något sätt måste han söka sig inåt inom sig själv, och sen kom han sen ut och skrev en text på Facebook som var otroligt starkt laddad om hur han var trött på det här coronaviruset, men inte nog med det, utan nu liksom till råga på allt så är han liksom så otroligt trött på att liksom vara svart man i det här landet och ha den här black man fatigue som vi vita liksom inte vet någonting om. Så det är helt klart att det här har liksom drabbat mentalt svarta kompisar helt otroligt starkt. Och sen när jag tänker på mina vita kompisar, så är det helt klart att där hade det känns som att människor skulle ha fått upp ögonen på ett nytt sätt för den här problematiken och börja idka ganska starkt sån här självrannsakan. Än det där, de här reaktionerna kan nog se sen mycket annorlunda ut beroende på var i landet man befinner sig, och i mindre liberala platser så kan nog reaktionerna ha varit annorlunda än här.
Det här är ju inte precis första gången som det protesteras mot rasism och polisvåld i USA. Men såg du på något sätt det här komma, att en så här bred och massiv protestvåg skulle dra in över USA?
Som du sa, protester och kravaller, demonstrationer, det är inte något nytt. Den här frustrationen är ingenting nytt. När den här George Floyd-videon då uppenbarade sig, så var det helt klart att jag väntar mig en reaktion och jag väntar mig demonstrationer, protester, men det är helt klart också, det kan jag erkänna öppet, inte hade jag väntat mig att det skulle bli i den utsträckningen som vi nu har sett, alltså att det skulle sprida sig som en löpeld över hela landet i alla delstater. Så det såg jag nog inte att det skulle hända.
George Floyd och sen Rayshard Brooks efter honom, de är ju som sagt långt ifrån de första och säkert inte de sista svarta männen som oskyldigt dödas av amerikansk polis. Jag menar, varför tror du liksom att det kokar över så extra mycket den här gången? Jag menar, den här videon som spred sig världen över, vilken effekt tror du bara en sån sak har haft?
Alltså, det är ju helt centralt. Det är ju helt avgörande för att det överhuvudtaget liksom blir en reaktion egentligen, att det finns en sån här videoupptagning. Och sen i det här fallet, alltså det är nog av stor vikt. Så i det här fallet så är den här videoupptagningen av den karaktären att det spelar en stor roll, för att man ser då i den här videoupptagningen att det inte handlar om ett misstag. Alltså man kan inte diskutera det alternativa att det skulle vara ett misstag. Det är ingenting som sker snabbt. Det är inga beslut som ska fattas på bråkdelar av en sekund. Ett rätt eller fel beslut kan leda till det ena eller till det andra. Ingenting sånt finns med i den här situationen. Det är helt enkelt en vit polis som i 8 minuter och 46 sekunder håller sitt knä på nacken, halsen, och på ett sätt som leder till George Floyds död. Det liksom, det var så brutalt och det fanns inga ursäkter och inga tvetydigheter. Att det är det som har gett den här speciella videon dess enorma styrka.
Hur mycket tror du att president Trumps reaktioner påverkar?
Jag tror egentligen alltså att det är viktigt att komma ihåg att det här handlar inte om Donald Trump.
Nej.
Det här handlar om saker som går så långt tillbaka i historien och som kommer att finnas kvar efter Trump också. Alltså det har inte med honom att göra. De här problemen fanns under Obamas presidentskap. De fanns under George W. Bush presidentskap. Och det handlar om social orättvisa samhälle som har rasistiska strukturer och förstås konkret också polisvåld. Och det här är ingenting som man liksom, som är Trumps fel eller som man kan belasta Trump för. Så egentligen har Trump inte direkt någonting att göra med den här problematiken. Men jag menar, han gör ju inte saken bättre av att han har klart haft rasistiska tendenser, rasistiska åsikter, och att han också i den här situationen inte har visat någon som helst empati och sympati för de människorna som har dragit ut på gatan, utan tvärtom har han ju kallat dem för ligister och hotat dem egentligen med våld och egentligen bara sett som sin uppgift att se till att liksom trycka ner de här demonstrationerna på gatorna. Så det har ju lett till att han också har blivit måltavla för de här demonstranterna, men han är inte den huvudsakliga orsaken, inte ens nära den huvudsakliga orsaken till det som händer på gatorna.
Nej, precis. Man kan inte liksom belasta honom för hela USAs rasistiska historia, det är ju helt klart. Men känns det som att någonting verkligen nu håller på att hända i USA? Står landet vid någon vändpunkt nu? Förstås en stor och svår fråga.
Ja, precis. inte så hemskt lätt att förutse historien, men jag känner mig nog relativt trygg i att säga att jo, någonting håller på att hända.
Mm.
Hur mycket som händer och vilken betydelse är förstås svårt att veta. Men jag tycker att det känns helt klart att hos den, till exempel den vita befolkningen så har det skett ett sånt här uppvaknande. Man har fått upp ögonen på ett liksom annorlunda sätt, på en bredare front för de här problemen. Alltså det syns ju också i de här demonstrationerna, för att det är ju ett rekordantal vita som deltar i de här demonstrationerna. Sen tycker jag också att man har kunnat se här liksom i affärslivet, liksom sport, kultur som följer den här folkopinionen.
Yeah.
Det finns otaliga exempel på företag som nu helt enkelt känner att de måste ta ställning i den här frågan. Och liksom NFL, amerikanska fotbollsligan, NASCAR, den här biltävlingsförbundet, så de har alltså tagit steg som man aldrig skulle ha förväntat sig. NFL bad om ursäkt för sin hantering tidigare av spelarnas protester mot polisvåld, och NASCAR har förbjudit då användningen av den här gamla sydstatsflaggan. Och speciellt det här med NASCAR är nog någonting som det är ju någonting som är populärt i stort sett bara i sydstaterna och bland vit befolkning. Så, och sen också ett viktigt exempel som jag vill nämna, det här med militären som mitt i allt talar om att byta namn på sina militärbaser, de militärbaser som har namngetts enligt sydstatsgeneraler. Så nu är det här alla ganska otroligt stora saker, och sen sker det ju redan nu försök att skapa ny lagstiftning både lokalt och som bäst i kongressen för att få någon sorts polisreform till stånd. Men alltså nu känns det att det händer och sker någonting som jag tycker att absolut inte har skett under den tid som jag har bott här i 12 år.
Tänkte du på något sätt på samma vis till exempel när Barack Obama valdes till president?
Nej, det gjorde jag inte på samma sätt. Alltså, dels kändes det ju kanske som att bara det att Barack Obama valdes som president då, så det var redan liksom förändringen. Men det liksom kändes inte som så akut att nu måste någonting hända på liksom över en natt ungefär, så som det känns nu.
Vad tror du det egentligen krävs för att protesterna ska liksom helt sluta och för att första steget mot en konkret förändring ska börja synas? Jag menar att många kanske tänker att bara Trump inte blir omvald så vänder alltid det bättre, men tror du på en sån quick fix?
Nej, det tror jag inte överhuvudtaget. Alltså att det att om Trump inte blir omvald så det är inte liksom någon sorts quick fix överhuvudtaget. Inte ett liksom snabb recept på att någonting blir bättre. Jag tror att oavsett om Trump eller Biden är president följande 4 åren så måste det ske andra saker för att den här förändringen på riktigt ska ske.
Du var inne på lagstiftning, är det bara lagstiftning eller vad är det liksom som måste ske?
Det är nog i första hand handlar det om lagstiftning, för att i första hand handlar det om det där, om att ändra på polisväsendet, ändra på poliskåren och på poliskårens sätt att jobba. Och rättsväsendets möjlighet att sätta fast poliser som begår de här brotten mot svarta. Det är nog definitivt där som det måste börja, för att det handlar hemskt mycket helt enkelt om det. Alltså att de svarta har förlorat helt enkelt fullständigt förtroende för poliserna.
Mm.
Och den vägen så får man då de här förändringarna till stånd. Men sen är det förstås också så att det finns en ännu större problem som är ännu svårare att åtgärda på liksom när det gäller utbildning och hälsovård och alla de här sakerna där den svarta befolkningen befinner sig i ett underläge. Mm.
Men vi talar om en långsam process, ett långsamt arbete som måste ske på något sätt på bred front här. Det är inte någon sån här radikala förändringar kan man inte förvänta sig precis.
Nej, men det som kan ske mycket snabbt är det som på sätt och vis liksom har skett redan. Till exempel poliserna i det här Floyd-fallet och sen nu i det här Richard Brooks-fallet i Atlanta nu här för några dagar sedan. Så poliserna fick genast sparken till exempel och de har åtalats i bägge fall genast. Och det är sånt som inte nödvändigtvis alls tidigare skulle ha skett så här automatiskt om överhuvudtaget.
Ja.
Så det är ju till exempel också någonting som liksom ett två snabba steg som hjälper befolkningen att liksom återfinna den här tron på att systemet kanske jobbar för dem också och det finns liksom rättvisa för dem att söka där också.
Tror du den här protestvågen kommer att så att säga nå ända fram till valurnorna i november och prägla hela presidentvalet i höst?
Jo, det tror jag nog. Jag kan inte liksom föreställa mig att det inte skulle göra. Det är någonting som är så här samhällsomvälvande med bara några månader kvar till presidentvalet, så absolut kommer det att göra det. Och där kommer man ju sen in kanske just på det här på Trumps roll i den här situationen, att även om han inte det här liksom i grund och botten inte handlar om honom hela den här proteströrelsen, så hans hantering av den här situationen, jag menar, den har ju varit vidrig på alla liksom mått mätt egentligen, så att hans hantering av den här situationen kommer nog att vara någonting som folk tar ställning till vid valen. Det är ingen fråga om den saken.
Juri von Bunsdorf, frilansjournalist, tack för att du delar med dig av dina insikter inifrån ett USA i förändring med oss här i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.